Selfies av Jussi Adler-Olsen i översättning av Leif Jakobsen. Prolog. Lördag den 18 november 1995. Hur länge hon legat och sparkat mot de våta vissna löven visste hon inte. Bara att hennes bara armar blivit kalla och att ropen uppifrån huset lät gällare och nu var så hårda och ilskna att hon fick alldeles ont i bröstet. Hon var nära gråten men tänkte inte ge efter för den. Dina kinder blir rynkiga och du blir ful, Dorrit, skulle hennes mamma bara säga. Såna saker var hon duktig på att framhålla. Dorrit tittade på de breda mörka spåren hon gjort över gräsmattan och räknade ännu en gång fönstren och dörrarna uppe i huset. Hon visste mycket väl hur många de var. Det var bara ett sätt att få tiden att gå. En dörr i varje flygel, 14 stora fönster och 4 smala nere i källaren, och räknade hon alla rutorna blev det 142. Jag kan räkna väldigt långt, tänkte hon stolt. Det var hon ensam om i klassen. Så hörde hon gångjärnen till källardörren i ena flygen gnissla, vilket sällan var ett gott tecken. Jag följer inte med in, viskade hon för sig själv när hon såg husan visa sig i källartrappan och styra stegen rakt mot henne. Längst ner i trädgården, där det var buskigt och mörkt, brukade hon kunna krypa in och gömma sig för att få vara för sig själv, ibland i flera timmar om så behövdes. Men den här gången var husan för snabb och greppet om hennes handled blev hårt och bestämt. Är du inte riktigt klok som springer runt här ute med dina fina skor, Dorrit? Du vet väl hur arg fru Zimmermann blir när du smutsar ner dem? Illa till mods ställde hon sig framför sofforna i strumplästen. De två kvinnorna glodde nämligen på henne som om de undrade vad hon hade i vardagsrummet att göra. Hennes mormors ansikte var hårt och vittnade om ett förestående raseriutbrott, och hennes mammas ansikte var fult av gråt. Precis så rynkigt som hon brukade säga att Dorrits eget ansikte riskerade bli. Inte nu, snälla Dorrit, vi pratar, sa hennes mamma. Hon såg sig om. Var är pappa? Frågade hon. De två kvinnorna tittade på varandra. Under bråkdelen av en sekund såg hennes mamma ut som ett skrämt litet djur inträngt i ett hörn, och inte för första gången. Gå in i matsalen, Dorrit, det ligger några veckotidningar där som du kan bläddra i, befallde hennes mormor. Var är pappa? Frågade hon igen. Det pratar vi om senare, han har gått, svarade mormor. Dorrit tog ett trevande steg bakåt medan hon med ögonen följde de ilskna gesterna som hennes mormor riktade mot henne. Gå då, sa de. Hon kunde lika gärna ha stannat kvar ute i trädgården. Inne på det massiva bordet i matsalen stod tallrikarna kvar med intorkad blomkålstuvning och halvätna panerade fläskfärsbiffar. Besticken låg på duken som hade stora vinfläckar efter de två kristallglasen som slagit som kull. Här var definitivt inte som vanligt och inte alls en plats som Dorrit ville vara på. Hon vände sig om mot vestibulen och dess många dystra och höga dörrar med slitna handtag. Det stora huset var uppdelat i flera sektioner och Dorrit ansåg sig känna till alla skrymslen och vrår. Uppe på ovanvåningen luktade det så starkt av hennes mormors puder och parfymer att doften fortfarande satt i kläderna när man kom hem. Där uppe, i det böljande ljuset från fönstren, fanns det inget att göra för Dorrit. Å andra sidan trivdes hon väldigt bra i den bortersta flygeln på bottenvåningen. Där luktade det både surt och sött av tobak från de fördragna gardinerna och tunga möbler av ett slag som inte fanns någon annanstans i Dorrits värld. Stora mjuka länstolar som man kunde sjunka ner och mysa i med uppdragna fötter, och soffor i mönstrat brunt manchestertyg med sirliga svarta gavlar. Denna plats i huset var hennes morfars domän. För en timme sedan, alltså innan pappa börjat diskutera med hennes mormor.